En podcast från Aftonbladet.
Tone! Karin!
Tone!
Hur YouTube att jag dricker en energidryck?
Men du, jag tänker, vi vill inte ha en situation där du måste så blurra.
Nej, och det är därför jag inte har märket ut.
Okej.
Okay. Gud. Varför svarade du inte på min roliga spaning att det var YouTube av mig att dricka energidryck?
Som du gjorde nu? Ja. Eller har du gjort den tidigare?
Nej,
eller?
Jag sa nu. Visst är det liksom...
Ja, det är väldigt YouTube.
Tack.
Ja. Vi vill tacka alla som har signat upp för YouTube-kanalen.
Verkligen. Men sen så visar det ju sig att de har inte alls sagt till oss.
Vi trodde att när vi har 1000 prenumeranter...
Vilket vi trodde att de hade sagt. The man hade sagt, ni behöver 1000 prenumeranter och då kommer vi flytta
ladda
över...
Ladda upp hela arkivet.
Hela arkivet.
Nu visar det sig att vi behöver också 4000 timmar.
Timmar. Nu har vi 1007. Så vi ses
Nej, väl... lite fler.
Nej, 1007 hade vi morse när
jag ja. Men jag kollade lite.
Gud, det är så hemskt att du precis har ätit lunch.
Jag är så pigg.
Exakt.
Men, nej, men så det kommer ta lite tid till. Kanske två veckor kanske. Eller något sånt där. Men du, Tone. Vad tycker du om att 13-åringar ska kastas i fängelse?
Jag är för det.
Är du för det?
Imagine.
Nej, men alltså jag blir helt... Jag blir bara, innan vi sätter igång med vårt tema.
Och vad är temat idag?
Temat är One Battle.
Jag kan inte fatta att du gick så här rakt in på så här hård politik. Ingenting, hur mår du?
Hur mår du?
Jo, tack, bra.
Hur mår du?
Jag mår bra, hur mår du?
Jag mår också bra, tack. Men jag är drabbad av ett raseri.
Okej, säg. Skräll.
Skräll.
Du som så sällan blir arg.
Tycker du att jag är så ilsken?
Jag tycker att du är arg. Alltså på sakernas omständigheter.
Ja, men oresonligt arg eller omotiverat arg?
Är oresonligt och omotiverat sansat? Oresonligt omotiverat nej. Men då menar jag på världen. Inte på mig.
Jag blir inte arg på dig.
Nej, inte på länge.
Någon gång har jag blivit arg på dig.
Men det var ett tag sedan.
Det var...
Du har vant dig nu. Vi har vant oss vid varandra.
Ja, men lite så. Jag tycker mycket sån ilska, relationsilska kommer ju ur en kanske en osäkerhet.
Ja.
Att man misstolkar eller känner sig förbisedd eller så.
Exakt.
Och nu vet jag att det är inget illa ment.
Du får bara tänka att jag är som en sån kille.
Mm.
Som är så tjejer alltså.
Tjejer alltså.
Ja.
Vi ska prata om One Battle After Another.
Paul Thomas Andersons nya hit movie.
Mm. Men innan vi gör det så vill jag bara säga två saker.
Okej.
Okay. Och det ena är att en grej om Liberalerna.
Mm.
Och det är att de bara har 39 medlemmar på Gotland.
Ja.
Alltså partiet Liberalerna.
Ja, men hur många bor på Gotland? Förstår du vad jag menar?
Ja, jättemånga. Kanske jag måste verkligen...
Inte för att direkt bli...
61 000 invånare. Ja, det trodde du inte.
Nej, men vadå? Det är väl typ så här, då är det så här, en tiondel av alla är med i partiet.
39 personer, sa jag, var med i Liberalerna.
En tjugondel.
Nej, men det är så, Liberalerna är ju ett parti i moralisk kollaps, i organisatorisk kollaps, i politisk kollaps, vilket jag välkomnar.
Ja.
Eftersom de har lagt sig platt för rasisterna i Sverigedemokraterna och för det här Tidöprojektet. Och de är så jävla dåliga. De är köpta av välfärdsoligark.
Men jag ska bara säga en sak. Jag tänkte på det här om veckan när du var så här, du sa så här till mig typ, ja men Liberalerna är inte ens liberaler längre. Mm. Och då var jag så här, ja men Liberalerna, jo det här är Liberalerna. Mm. Då insåg jag att jag vet att det finns så en tid som många kanske framförallt sossar och sådär pratar om där Liberalerna fortfarande var bra. Men jag har inte varit vuxen under den tiden.
Nej, men fair enough.
Så det för mig finns det inte en tid när de var vad de egentligen ska vara.
Precis, men jag tror också för många tidigare liberala partimedlemmar har det ju också funnits en sån tid.
Ja.
Och det är därför de flesta nu har lämnat.
Ja.
Och då vill jag bara säga så här, det finns 39 partimedlemmar kvar i Liberalerna på Gotland. Då tycker jag så här, kan inte några andra... Till exempel några trotskister.
Det här måste du förklara för våra tittare / lyssnare.
Trotskister är en... Okej, det är en vänster... En ideologi långt på vänsterkanten. Mm. som ofta brukar infiltrera andra liksom vänsterpartier och organisationer och ta över dem inifrån.
Typ när jag var aktiv i Vänsterpartiet i Skåne så kallades Vänsterpartiet i Skåne väldigt ofta för trottar i Vänsterpartiet. Ja. Att man har kanske så en annan vänsteragenda som är kanske mycket mer vänster än liksom vad partiledningen säger. Och så är man bara så kuppar man och bara röstar och har gemensamma beslut som man, så att man tar över ett parti inifrån.
Ja, och då samma var det för mig när jag höll på med elevorganisationen i slutet av, eller i början på 90-talet.
Mm.
Då kom det trotskister från en organisation.
Vilken organisation?
Det var de här som höll på med Offensiv. Alltså tidningen Offensiv. Ja. I alla fall. Men då vill jag uppmana Gotlands alla trotskister att ta över Liberalerna och inifrån.
För att det är bara 41 personer som behövs?
Nej, det är bara 20 personer som
behövs. Varför det?
Nej, man kanske kan få med sig några.
Tror du?
Jag tror många är inte aktiva. Ja, men det kanske är 30 personer som behövs. Så gör det.
Och vad ska de göra då?
Och sen så börjar de liksom sabotera, driva så nej till aktiebolag, skola. Alltså bara driva helt vanliga politiska, liksom vettiga. Det behöver inte ens vara vänsterpolitik.
Nej.
Bara liberal politik.
Ja.
Liberala trotskister efterlyst
på Gotland.
På Gotland.
Men vad har det här med 13-åringar i fängelse att göra?
Ingenting.
Nej, okej.
Eller jo, det har någonting med det att göra. Mm. För att ett helt sinnessjukt förslag som den här regeringen nu har lagt fram. Det kom ju en utredning i vintras tror jag det var.
Mm.
Som sa att 14-åringar som begår vissa grova våldsbrott.
Ja.
Ska kunna slänga sig i fängelse.
Det är helt sjukt.
Vilket är helt sjukt. För alla som vet någonting om barns psykologiska, sociala, kognitiva utveckling vet att det...
De ska inte sitta i fängelse. Det är helt sjukt att man ens måste ha
argument. Nej, men jag orkar inte att jag ska behöva argumentera för det här.
Kognitiv... Man bara, barn ska inte sitta i fängelse
i det här landet. Och nu så kommer ett nytt förslag.
Ja.
Om att 13-åringar ska sitta i fängelse. Och det är det här liberalerna och de här 39 kvarvarande medlemmarna på Gotland nu backar upp.
Mm.
Förstår du kopplingen nu?
Jag förstår kopplingen. Så då kan, som du säger, 20, eller som jag säger, 40 människor infiltrera. Jag har ju rätt och du hade ju fel. Och liberalerna på Gotland och driva en annan linje.
Men jag vill också säga så här, jag försökte häromdagen ta reda på vad Socialdemokraterna har sagt om det här förslaget om att 13-åringar ska sitta i fängelse.
De har väl sagt, ja, absolut.
Nej, de har inte sagt någonting. Nej,
jag vet inte ens varför du säger och gissa. Självklart har de inte sagt någonting.
Nej, jag vet.
Och det här är hela vårt pågående samtal i den här podden under de senaste åren. Du är som en av de liberalerna på Gotland som sitter och väntar.
Jag är inte partimedlem.
Nej, okej, men du fattar vad
verkligen
jag menar.
Verkligen inte.
Bryt! Med socialdemokratin. Bryt!
Ja, jag har skrivit en fucking hel bok om det. Det har jag faktiskt, Tone.
Okej.
Som du har läst.
Men det är inte det som de här samtalen mellan dig och mig i den här podden har handlat om.
Nej, men jag...
Vet du vad jag säger?
Ett arbete.
Bryt!
Ja. Men vad?
Trottarna behöver dig.
Vad är... Okej, jag vill bara säga... Att 13-åringar... Jag bryr mig inte om vilket jävla parti som lägger fram det här. Det är helt sjukt att vi har hamnat här.
Jag håller med dig.
Ja, 13-åriga små mellanstadiebarn.
Ja.
Och det var en artikel häromdagen, massa åklagare som sa det är vi nu som ska tvingas kasta de här barnen i fängelse. Gör inte det här mot oss.
Nej.
Vi vill inte.
Nej.
Vi tror inte på det här.
Nej, självklart inte.
Nej, självklart inte.
Jag fick mens när jag var 13.
Ja. Jag har en dotter som fyller 14 nu precis.
Mm.
Jag tänker på att hon ska sitta liksom... Jag menar inte så att... man behöver inte vara förälder för att förstå.
Nej,
att
alltså jag tänkte bara på
man
det
behöver
det här,
bara vara en människa.
Jag tänkte bara på det här nu med det här fruktansvärda massskjutningen, eller vad man ska säga, i Gävle.
Ja.
Och att det är en 14-årig pojke
men
som
vet
har skjutit.
Du varför det är så här? Därför att de därför att de tvingar våldsbrotten ner i åldrarna för att de ska slippa... det är fortfarande på utredningsnivå.
Tänk på den 14-åriga pojken.
Ja,
alltså det är
jag
ju
tänker
helt
på det.
Hur kan han ha hamnat där? Alltså vilket jävla svek av vuxenvärlden.
Vilket jävla vidrigt svek av vuxenvärlden. Och jag tänkte också lite på det här, för jag tänkte på barn.
Okej.
Okay. För att barn och barns relation till vuxenvärlden är ett viktigt tema
i filmen.
I en film som vi har sett. One battle after another.
Jag var på min yogastudio i helgen. Mm. Och då efter yogapasset så stod flera av de här yogakvinnorna och pratade om hur egoistisk man var om man inte hade barn.
Va?
Att de sa att samhället är så egoistiskt, det är därför inte folk skaffar barn, och det är en så egoistisk tid. Och sen vände de sig till mig och var så här: har du barn? Och då, alltså det var, jag ville ljuga. Alltså det var så hemskt att behöva säga nej.
Alltså, hur kunde de ställa, vad fan är det för fel med folk?
Och sen så var hon så här,
ja, men du är ju så rasande idag på allting.
Jag bara, hon bara, men du är ju så ung. Och så bara var jag så, nej lilla damen, inte i den här frågan typ. Nej. Hon bara, men ska du skaffa barn? Jag bara, men grabbar, de har fucking fanties.
Vad...
Men då vad fan jag med ändå, så var jag så, ja det vet jag inte, det är ju inte alla som kan det.
Nej.
Och hon bara,
vem var med, sa du?
Nej, men jag fann mig, ja, och sa typ, nej, men det, jag vet inte, för man vet ju, alla kan ju inte det heller typ. Och hon bara, nej, nej.
Gud, alltså, vad är det för fel på folk?
Men Mauricio var med, sånt var. Men vi båda kände oss som att vi skulle få skäll.
Ja, ja, såklart.
Alltså, så jävla sjukt.
Ja, gränslöst.
Ja, men i alla fall, barn. Men i den här filmen som vi ska prata om den här veckan så visar det ju sig att man kan ha barn även om man är egoistisk.
Det visar det verkligen.
Hur?
Det gör det verkligen. Det är jättekul. Det ska bli kul att snacka om. One battle after another.
Paul Thomas Anderson.
Alla killars favoritregissör.
Vad tycker du om Paul Thomas Anderson?
Nu ska jag säga en grej om Paul Thomas Anderson.
Ja.
Och det är att jag har inte sett alla hans filmer.
Nej.
Men jag har sett ett gäng. Han har inte gjort så många filmer heller.
10 filmer?
Ja, men det är ändå en lång karriär.
Mm.
Jag såg i somras The Phantom Thread.
Du, jag tror typ det är den enda jag inte har sett.
Den är helt otrolig. Jag blev helt blown away av den filmen.
Men det är med Daniel Day-Lewis.
Det är med Daniel Day-Lewis som jag älskar.
Skräll.
Jag och alla andra.
Nej,
det är
nej. Alltså det är så typiskt. Jag sa, Daniel Day-Lewis.
Varför det? Varför
jag vet, han bara typiskt? Ser ut som din typ. Han har så floppigt hår.
Floppigt hår. Han är bara en otrolig skådespelare.
Han är väldigt kort.
Är han?
Jag tror det.
Nej, han är lång.
Jag ska googla långa. Ja.
Nej, men den handlar ju om en mästerskräddare.
Ja, okay.
Och hans musa. Och deras väldigt komplicerade relation.
Mm.
Där hon utmanar honom på ett väldigt intrikat sätt. Och hans relation till sin syster och till sitt hantverk och till sin artistiska vision, konstnärliga vision. Det handlar om en, ja, det handlar om ett slags geni liksom. Mm. Men också den här, ja, och relationen till hur, ja, vad konst kommer, eller vad skapandet kommer ifrån. Och
fan, intressant.
Den är så, och den är så långsam, den är så vacker, och den har en otrolig film, alltså vad heter det, score, alltså musiken är helt helt otrolig. Ja, men jag besatthet, den handlar om besatthet.
Den första Paul Thomas Anderson-filmen jag såg tyckte jag också var helt otroligt långsamt. Och det var när jag var 19 eller 18 och min trottekompis då tog med mig på bio och vi skulle se There Will Be Blood. Och jag minns att jag bara... Alltså jag tyckte det var så långsamt. Men sen så har jag inte sett om den sen dess. Men nej, alla är så, det är den bästa filmen i världshistorien. Mm. Men för mig, jag minns bara att jag var så...
Sov du?
Nej, alltså jag var helt, jag var typ så här, så som jag blir, du vet. Men jag kunde verkligen inte koncentrera mig.
Nej.
Men han har ju också gjort Punch Drunk Love med Adam Sandler, som jag har sett. Magnolia, såklart.
Ja.
Den hade jag nog i och för sig sett innan There Will Be Blood. Mm. Med Tom Cruise när han spelar en självhjälpsguru som har en konflikt med sin pappa.
Mm.
Han har gjort The Master.
Mm.
Den är ganska bra.
Mm.
Med, vad fan heter han? Philip Seymour Hoffman, RIP. Mm. Jag vill bara säga att Danny DeLeves var 186 centimeter.
Det är väl ganska långt.
Absolut. Du hade rätt. Och jag hade fel igen. Boogie Nights, Hard Eight.
Inherent, Hard Eight har inte jag sett.
Inte jag heller. Inherent Vice. Och nu då One Battle After Another. Det är kul, för jag hörde en liten anekdot när jag lyssnade på radio, det vill säga en podd.
Mm.
Att det var så här, Paul Thomas Anderson, han gjorde ju typ Magnolia när han var 28 år gammal. Nej. Och han, jo... Och han hade ju hoppat av filmskola. Han gick typ så här en månad och så var han så, fuck det här. Och sen så var ju Magnolia hans stora genomslag. Och då var han inte ens 30 år gammal.
Nej.
Men att han anses vara ett av de så här Hollywood, liksom. Han är ju sån auteur, liksom. Han regisserar och skriver själv. Men typ till skillnad från Tarantino så brukar han aldrig ha såna box office hits. Så att
de är mer på en konstnärlig nivå.
De är så här på en konstnärlig Hollywood-nivå. Liksom.
Det
är
de inte går så helt okej. Okay, liksom.
Ja, men de är också typ så här, kanske jätteviktiga för kulturen. De håller jättelänge och de är liksom...
Eller filmkillar älskar
exakt,
honom.
Exakt, men att när det är så dags att Paul Thomas Anderson kommer och säger att han vill göra en film, då är det som att studiosen sinsemellan är så här, du får göra den här gången. Ja. Nej, men jag tog den förra gången. Men snälla, 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 snälla. För att det är så, ingen vill få sparken. För att hur bra, för de får alltid så bra kritik.
Ja.
Och typ, men hur bra kritik den än får i New York Times så är det så här, jag kommer få sparken eftersom ingen kommer gå och se den.
Nej, men precis.
Men den här filmen ser ju ut att förändra det.
Ja.
För det här har ju blivit en mega smash hit. Också för att han har ju en mega smash hit skådis i den. Mm. Min främsta favorit i hela världen, Leonardo DiCaprio.
Ja.
Pizza!
Men herregud.
Hur underbar man?
Jag vill bara gå och se den här filmen igen.
Är det sant?
Ja.
För fan vad roligt.
Och men... det är väldigt sällsynt för att vara mig. Och då ska man också säga att den är 2.45. Men ja. Du, kan du berätta lite kort?
Ja, och jag vill bara börja med att säga, nu, det här kommer vara spoilers. Spoilers, 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 spoilers. Mm. Så stäng av nu om du inte vet att spoilers. Mm. Okej, okay. Den här börjar med... Den första typ halvtimmen av filmen är som en prolog. Leonardo DiCaprio är med i en revolutionär grupp som heter The French 75.
Mm.
Där de helt enkelt... Det är liksom det är i USA.
Mm.
Man vet inte riktigt vilket USA det är eller vilken tid det är.
Det har likheter med
samtiden. Men det är inte så... En helt, vilken politiska verklighet de agerar i är inte helt uttalat. Men de fritar ju människor på gränsen mellan Mexiko och USA som har blivit satt i burar, alla Trump, alltså migranter.
Mm.
Och de är liksom en revolutionär grupp, de använder sig av våld och mycket sprängmedel. I den här gruppen så är också Tiana Taylor som har en kärleksaffär med Leonardo DiCaprio.
Mm. Hon heter Perfidia Beverly Hills.
Exakt, men jag kommer att kalla henne vid hennes riktiga namn.
Okay.
Bara för att man ska hänga med om man inte har sett filmen. Mm. Är det okej för dig?
Mm.
Tack. Och Tiana Taylor är liksom, hon kommer från en lång line of revolutionaries, som hennes mamma säger. Mm. Tiana Taylor, man märker direkt, hon är verkligen, hon är en jävla krutgumma. Och en knepig jävla gumma alltså.
Knepig gumma.
Hon är en knepig krutgumma.
Hon är ganska gränslös.
Hon är väldigt gränslös. Och hon verkar
hon gillar
också
risk.
Ha, hon gillar risk och hon har verkligen också en identitet av att vara revolutionär. I första scenen så, träffar hon på en soldat. En högt uppsatt soldat som spelas av Sean Penn. Som är så jävla äcklig, som heter Lockjaw.
Mm.
Och han blir mega kort på henne när hon tar honom till fånga. Mm. Och hon tvingar honom att runka upp sin... Alltså det är så jävla sjuk scen. Att han ska så här runka upp sin kuk och han blir helt besatt av henne. Och hon är så här, jag ska skjuta dig typ. Och sen så blir han då besatt av att hitta Tiana Taylor igen. Fast de är ju så här politiska fiender.
Mm.
Och så hittar han henne precis när hon är på väg att sätta en bomb i ett stort varuhus. Och så säger han så här, jag skiter i vad du gör med den här bomben. Om du bara kommer till ett hotell ikväll. Mm. Och liksom, han sexuellt utpressar henne. Och sen blir hon gravid. Och Leo är jätteglad för att bli pappa. Mm. Men det som visar sig är att Tiana Taylor är liksom inte alls beredd på att bli mamma.
Nej.
Så när bebisen kommer så börjar Leo vara hemma med bebisen och han vill typ inte ens vara revolutionär längre. Han är så här, nu kan vi vara hemma här, vi är en familj. Och hon bara springer ut i natten och är så här, du äger inte mig, ingen kan säga hur jag ska vara, fuck you typ. Mm. Då ska de göra en heist på en bank och då så råkar Tiana Taylor skjuta en vakt, en svart man.
Råkar inte, hon råkar.
Hon råkar inte, men hon är så här, ligg still och han vägrar ligga still och så skjuter hon honom. Och så blir hon tillfångatagen av polisen och så kommer den här Lockjaw, Sean Penn, och säger, jag kan ge dig en deal om du säger att du älskar mig så kan jag få in dig i witness protection, men då måste du säga, du måste ge
dina, du måste alla koordinater.
Du måste ge alla dina kamrater. Och, så, och då får nå det här Leo och han flyr med bebisen i natten. Och hon
snitchar.
Och Tiana Taylor flyr från sitt witness protection för att hon står inte ut
med... Hon tar sig över gränsen till Mexiko.
Exakt, för hon står inte ut med att leva med...
Klipp till 16 år senare.
Mm.
då har Leo och hans dotter, som spelas av Chase Infinity.
Slay-namn. Alltså hennes riktiga namn är Chase Infinity.
Det är hennes riktiga namn. De bor liksom på vischan i en liten ort.
I skogen.
I skogen. Och han, Leo har lite tappat taget. Han krökar.
Han krökar,
han röker
gräs.
På, han röker gräs.
Och är
han är helt väck liksom.
Och är jätteparanoid.
Och är jätteparanoid. Och hon är bara så 16 år och bara, oh, pappa, vad fan. Men sen är det Lockjaw. Han får en propå om han vill bli medlem i en hemlig white supremacist...
Som heter The Christmas Club.
Ja, organisation som är verkligen så. Det är de som styr världen.
Ja.
Ja, det är de som är den verkliga makten.
Och Lockjaw vill gå med i den här ariska, fascistiska, vita organisationen. Mm. Men vet att han i sin historia har haft relation med en svart kvinna. Och det här är ett hinder för att få bli upptagen i den här elitrasistgruppen.
Han måste så därför ta bort alla spår.
Han bestämmer sig därför för att han ska leta upp Tiana Taylors barn.
Mm.
För att han ska ta reda på om han är pappa till det här barnet. Mm. Och helt enkelt, ganska snabbt går det innan de får reda på var det är nu Caprio och Infinity Chase bor någonstans. Och då så börjar det som är resten av filmen. Och det är helt enkelt att de kvarvarande medlemmarna av French 75 fritar Leos dotter. Mm. Och Leo måste leta upp henne, men eftersom han är så jävla nedrökt och full så har han typ glömt
kodordet. Mm.
Så det är jättesvårt att få reda på var hon är typ. Och de är så här, du måste säga kodordet. Han bara, fuck you! Typ, vad fan?
Mm.
Och så tar han hjälp av Benicio del Toro som är Infinity Chase karatelärare.
Mm.
Och han har liksom, det visar sig att han också har ett aktivistiskt
förflutet.
Ett liv. Han gömmer jättemycket flyktingar och papperslösa. Mm. Och sen så börjar en vild jakt när Leo och hans dotter ska återfredas.
Ja, fast det är en jakt. Det är en jakt där de här två liksom potentiella fäderna jagar henne.
Exakt.
Från olika håll kan man säga.
Vad tyckte du om filmen?
Jag älskar den här filmen.
Gjorde du det?
Jag älskar
den här filmen. Vad var det du älskade?
Jag älskade med den här filmen, dels jag håller med om Leonardo DiCaprio, det är otroliga skådespelarprestationer. Men jag också älskar liksom grundberättelsen som handlar om liksom två saker som jag ser det. Det ena är den här liksom politiska kampen. Hur ska man tänka kring motstånd? Vad är det att göra motstånd mot ett system? Olika sätt att liksom tolka det uppdraget. Det finns liksom olika karaktärer som representerar olika förhållningssätt till det. Först hon, vad heter hon, Tiana?
Taylor.
Taylor, som är liksom den här väldigt explosiva revolutionären. Ganska kort, liksom, ganska kort brintid ändå på henne liksom. Sen finns det andra personer i den här gruppen som jobbar mycket mer långsiktigt, som har en mycket lägre profil men som kanske liksom håller längre. Sen har du den urballade liksom Leonardo DiCaprio som han spårar ju ur, men han behåller någonstans ändå sin, verkligen sin medmänsklighet och sitt hjärta liksom på rätta stället. Och sen har du Benicio del Toro som är en jättespännande figur som verkligen lever också i en slags motståndstradition, förstår man. Han, hela hans familj är involverad, han är karatelärare, han är väldigt så här, stark del av sin community, han är väldigt lugn.
Och en ledare liksom.
Han är en ledare i det samhället. Så han representerar en annan typ, liksom, kanske den mest fruktbara eller mest imponerande liksom, motståndet på något vis. Men sen är det också en struktur, alltså det är en fruktansvärd struktur de här man lever i.
Mm.
Med väldigt starka likheter med dagens USA får man ändå säga. Och då, den här filmen påbörjades ju långt innan Trumps andra liksom presidentperiod. Så att de här värsta uttrycken för det vi vet nu med så ICE-räder och liksom de här ohyggliga liksom, den här massiva våldet som pågår nu, där man liksom rycker upp folk, gör räder, tar föräldrar från sina barn liksom, i deras hem. Det pågick ju inte, men det är det som pågår i filmen. Så den har verkligen en så här, någon slags profetisk blick, eller den förutsåg någonting som nu är verklighet. Och sen, ja, Och då, jag tänkte jättemycket, på det efter jag såg den. Liksom, hur ska man, vad är det, hur ska man tänka på, liksom, vad, hur ska man hitta sin roll i ett system som är helt dominerat av liksom, fascistiska eller de här rasistiska krafterna, starka ekonomiska krafter. Och ändå, vad är det värt? Liksom? Kan man karva ut en plats för motstånd? Så jag tänkte när jag såg den här filmen jättemycket på ett samtal som jag precis hade sett och lyssnat på. Jag tittade faktiskt bara på YouTube. Och det var med den amerikanska journalisten Ezra Klein, som vi har pratat om i podden förut. Som du tycker, fuck you. Han är liberal, amerikansk liberal. Och han hade bjudit in Ta-Nehisi Coates, som ju är en av USAs liksom främsta intellektuella, som hade varit väldigt kritisk till Ezra Kleins försvar av Charlie Kirk, kan man säga. Och det här har ju blivit en jättestor fråga i så, den amerikanska politiska debatten på vänsterkanten. För att Ezra Klein skrev efter Charlie Kirk, mordet på Charlie Kirk, att han beundrade honom för hans liksom, politiska förmåga,
hur han gjorde politik.
Och Ta-Nehisi Coates, som ju är en svart amerikan och kommer ur en helt annan tradition, politisk, intellektuell tradition. Han skrev en lång text i Vanity Fair där han var väldigt kritisk till det sättet att tänka. Och då bjöd han in, Ezra Klein in honom i sin podd. Och det samtalet har jag lyssnat på och tittat på och har tänkt jättemycket på. För då säger, Ezra Klein säger så här, varför förlorar vi? Varför förlorar vi just nu? Vi, liksom i någon slags, det är lite oklart vad är det för vi han menar också. Och Ta-Nehisi Coates säger,
för att vi förlorar ibland.
Nej, men han säger så här, det här är inte en ny situation och det här är inte ens den värsta situationen som jag kan tänka på som har varit i modern tid, och som liksom en svart amerikan som är,
så vet jag det med hela min kropp.
Jag vet det i min historia, jag har liksom alla svarta amerikaner som har ett förflutet, som har liksom släkt som levt under rasförtryck, har de här berättelserna. Det har varit, vi kommer ur en fascistisk liksom struktur där svarta människor har behandlats som djur, och det liksom måste sätta in dagens situation i en historisk kontext. Och då säger Ezra Klein, han bara, jag tycker att det sättet att tänka med ditt långa historiska perspektiv, det blir så fatalistiskt och jag vill bara tänka på nuet.
Och det är också helt sjukt, för det är inte ens ett långt perspektiv.
Nej, men det är inte ens ett långt perspektiv. Och så uppstår liksom en diskussion mellan dem.
En jättedålig diskussion, om man ska välja.
Ja, den är dålig.
De vågade ju inte diskutera med varandra.
Vad sa du?
Jag tycker inte de vågade diskutera.
Nej, det gör de kanske inte. För att det är väldigt artigt. Men det uppstår i alla fall en konflikt mellan dem om så här, vad är våra roller? Och liksom, hur ska vi se på den här tiden? Men också, vad är våra roller? Och det, varför jag tänkte på Ta-Nehisi Coates är för att han säger då så här, jag ser min roll, jag ser mig själv som i en, någon som tar över en stafettpinne. Jag kommer ur den här traditionen. Jag är inte säker på var den här kampen kommer sluta. Jag vet, det finns så mycket ondska. Det finns så mycket, liksom riktig ondska. Det finns så många människor som hatar mig för den jag är. Jag vet inte hur det kommer sluta. Jag kommer göra det jag kan. På det bästa sättet som jag kan. Och jag ser mig själv som en tänkande, skrivande människa. Och jag kommer stå upp för mina värderingar. Och det är det jag gör. Men jag tänkte på,
Tänkte du på det?
Jo, jag tänkte jättemycket på det samtalet när jag såg den här filmen. Därför att man kan ju ställa sig lite samma fråga. Vad är det egentligen de här revolutionärerna uppnår? Och de uppnår ingenting. De krossar inte systemet. Systemet finns kvar. I slutscenen så är de här, liksom den här vita maktapparaten, de här gubbarna, gamla gubbarna, rasistgubbarna, de har inte på något vis, deras position har inte på något vis ruckats. Men det som har hänt är att
Infinity Chase har blivit aktivist.
Det som har hänt är att Leonardo DiCaprio har behållit sin mänsklighet, tycker jag. Han har hållit liksom, han har uppfostrat sin dotter. Han har gett henne goda värderingar. De har ju haft en komplicerad relation, men hon är uppfostrad av honom och av sin karatelärare och av sina vänner i den här, på den här platsen. Och han är på något vis en hel människa och hon är en hel kämpande människa. Så att det de gör, och Benicio del Toros arbete fortsätter. Han förlorar inte heller liksom sin position eller sin sin kraft eller sin... Han är också fortsatt en hel människa. Så att det som händer är att det karvas ut ett utrymme tack vare den här kampen som upprätthåller solidaritet, som upprätthåller medmänsklighet, som upprätthåller relation, liksom en fin relation till barn, och som går vidare till nästa i arv då.
Mm.
Och på det sättet tänkte jag på det Ta-Nehisi Coates sa, liksom hur han såg sin roll och hur man kan tänka i en tid av när det känns som att allting går emot den och att vi lever i en tid av ökande repression och liksom auktoritära krafter och ännu värre krafter tar ännu större utrymme, så kan det vara en tröst att tänka att i det långa historiska perspektivet att det jag gör nu är ändå viktigt.
Mm.
Men också faktiskt på något vis, för om man tänker på de här två fadersfigurerna då, Sean Penn och Leonardo DiCaprio, så är ju Sean Penn en helt ensam människa.
Mm.
Så att i den här kampen så är det inte bara så det politiska som du vinner, utan Nej. Du vinner också en gemenskap. Och det tänkte jag på mycket. Och att det är ett hoppfullt... Jag tycker det är ju en film som slutar med i hopp, tycker
Verkligen.
Jag.
Verkligen, det är en feel good.
Det är till slut en feel good. Jag grät så mycket.
Gjorde du? Sista,
nej, men snälla. Bara liksom, jag kunde inte gå ut, jag var tvungen att sitta kvar i biosalongen. Det var så kul för att jag var också såg den här filmen på en barn... Jag hade inte fattat, för jag såg den på förmiddagen, så klockan 10. Och då var det barnvagnsbio. Så det var ganska så upplyst där inne. Och så var det en massa så gulliga bebisljud.
Ja, vad mysigt.
Ja, det var jättemysigt. Ja, men vad tyckte du om filmen?
Ja, men jag har verkligen sett fram emot den här filmen väldigt länge.
Mm.
För att jag älskar Leonardo DiCaprio och för att jag gillar Paul Thomas Anderson.
Mm.
Så jag hade extremt höga förhoppningar.
Ja, det hade inte jag.
Jag hade lite för höga förhoppningar. Jag tyckte den var bra.
Mm.
Och jag tycker typ... jag vet inte. Jo, jag tyckte den var bra. Jag tycker det är alltså, jag tycker din läsning är superfin av filmen. Och jag känner inte att jag inte håller med om den. Jag håller med om den. Men jag tror typ... Man känner ju så här, Paul Thomas Anderson är ju inte en politisk... regissör, eller förstår du? Jag tycker inte han har sånt liksom politiskt patos.
Mm.
Och det fanns kanske någonting i typ hela den revolutionära delen som kändes lite så, det var lite för kitschigt för mig.
Ja, men det är som en serietidning.
Det är som en serietidning.
Det är så, Fantomen, boom, bam, boom.
Exakt.
I början.
Ja. Men sen så och då kände jag lite så här, fast problemen är ju reella, och som du säger, hakar tag i typ, ja, men vad man läser om USA nu, men också att typ så här, många frågor som men bara med Europa, med stängda gränser, som det är inte bara amerikanska politiska viktiga frågor. Liksom.
Nej, verkligen.
Och då tror jag att det var någonting typ, jag hade velat ha, jag saknade lite en tyngd i den revolutionära rörelsen för att jag sen skulle känna mig typ helt investerad i allting som hände sen, om du förstår vad jag menar.
Mm.
För jag tror typ att det blev...
Men tycker du inte att den fanns hos Benicio lite?
Jo, det är det jag ska komma till. När Benicio kom in, då var jag verkligen så här... Jo, men för jag tänkte så mycket, för att han hade liksom ett politiskt engagemang. För att jag tycker också att det är en fin läsning då, Leo, att han behöll det, bla bla bla. Men för mig kändes han lite så som en sån 68-gubbe.
Mm.
Som är typ så, när jag var ung, och man bara, okej, men what about now?
Ja,
typ. Alltså, det var ändå så trötthet över honom som var att jag kände att han på ett sätt hade svikit sina ideal, liksom. Men han sitter och kollar på revolutionär film.
Ja,
och...
han tittar på Battle of Alger.
Exakt. Och, alltså, han är inte en dålig person, men jag känner inte att han, jämfört med när Benicio del Toro kom in och är den här personen, ledaren i sitt community,
nej,
och han,
nej, men då
och han gömmer alla de här papperslösa människorna.
Han är fortfarande pappa.
Jo, men det är ju inte det. Jo, han är jättebra förälder. Men jag tänker ändå att den också handlar om...
Ja, men visst.
Alltså, politik, typ, och hur man gör politik. Och jag tror att jag tyckte det var nice också av Paul Thomas Anderson att typ Regina Hall, som är den som fritar Infinity Chase, en svart skådis, också en svart kvinna, och som fortfarande är så lojal med rörelsen, att jag tycker att det fanns en sån sanning i att det är den svarta kvinnan som fortfarande är så här, men jag kan inte ge upp.
Nej. Hon har bara fortsatt att jobba.
Och det är till och med någon som säger i filmen till henne, bara, du, jag förstår inte hur du orkar, men det är bara för att hon kan inte sluta. Nej. Och jag tänker att det är samma sak med Benicio del Toro, mm, som själv är latinamerikan, mm, och gömmer alla de här de är så nedsänkta i sitt community, mm, och i de här frågorna, så de har inte heller,
det är det
kanske,
de gör.
Ja, de måste, ja, fortsätta, de måste fortsätta, ja, tro på kampen, och Leo kan mer bli så här.
De behöver inte ens vet du vad, de behöver inte ens tro på kampen.
Nej, de behöver inte ens
de
tro
bara
på
gör det.
Och det är ju det man känner också med Regina Hall, typ, mm, hon bara måste göra, ja, det typ. Och det tyckte jag var jättefint skildrat i filmen, och jag tror också att jag tyckte om att det blev inte liksom så att Leonardo DiCaprio var värsta hjälten.
Nej.
Alltså Paul Thomas Anderson såg kanske också sin egen svaghet, mm, eller förstår du vad jag, mm, menar? Att det var inte, mm, så, jag tänkte på det för jag såg om Django Unchained här, mm, om veckan, mm, och då är det ju Christoph Waltz,
mm,
och Jamie Foxx som, mm, ger sig ut på en liksom hämndresa, eller man ska säga, där de dessutom att de typ mördar massa slavägare och sånt. Mm. Men Christoph Waltz är typ hjälten. Alltså, mm, den vita mannen är hjälten.
Ja.
Och Jamie Foxx är också en hjälte. Men, ja, den handlar ändå mest om Christoph Waltz.
Ja. A.k.a. Tarantino.
Ja, exakt. Tarantino själv. Liksom. Ja. Men jag tycker inte att det blev så i One Battle After Another.
Nej.
Utan, ja, den handlade om Leo och hans dotter. Liksom. Men det var inte så att Leo var hjälten. Och det tyckte jag var, jag tyckte det kändes ändå hippt av Paul Thomas Anderson. Jag kände att det kändes, jag gillade det, att jag hade inte följt den fällan riktigt.
Vet du vad man är gift med?
Ja, Maya Rudolphson, som jag dör för. Hon, ja, är så jävla
Maya
rolig.
Rudolph.
Aha, förlåt, Maya Rudolph.
Vet du vem hon är dotter till?
Nej.
Det här lärde jag mig häromdagen. Hon är dotter till Minnie Riperton. Alltså, nej! Soulsångerskan.
Fan vad sjukt.
Och jag tror, för det är ju, och de har ju 4 barn tillsammans. Mm. Och så att, och Minnie Riperton är ju en sån legendarisk svart soul sångerska i USA. Hon gifter sig med någon sån vit musikergubbe i alla fall. Nej, men jag tänker, för den andra boken, det andra temat är ju så föräldraskap.
Ja.
Och jag tänker att det finns ju en erfarenhet här av att vara pappa till ett så mixed race,
yeah,
barn i, yeah, USA i, yeah, en tid av ökande rasism, eskalerande. Yeah.
Som jag tänker också ta sig uttryck både i typ, ja, men han pratar om att han inte ens kan göra hennes hår och sånt.
Nej,
men också att han är så paranoid. Och, ja, det är ju för att de är förföljda. Men, ja, det är också för att de lever i en tid som förföljer bruna och svarta,
ja,
människor.
Ja, det är helt liksom relevant att vara, kanske realistiskt, att vara paranoid. Men, nej, men så det är väldigt, jag tycker det är ändå så ömsint skildrat liksom deras,
alltså,
relation.
Jag tycker att när de är ihop,
ja,
alltså, nej, jag tror så här, när han var med Benicio del Toro, det var min absolut bästa, ja, allt i filmen.
Ja.
Typ. Alltså jag var verkligen så här,
ja,
om man kan vara, alltså mitt mål i livet är att vara Benicio del Toro i den här
100%.
Filmen. Alltså du vet,
ja,
som bara lever och dör för att gömma alla de här människorna.
Han har också ett bra liv, han har en stor familj, det är så, hans dotter sitter där, han har barnbarn som, ja, springer runt, alla lyssnar på honom.
Och han tänkte,
har så här, ungdomarna lyssnar på honom, han är liksom,
ja,
en guru på så många plan.
Ja, så en guru. Ja, nej, men,
ledare.
Nej, men jag tänkte också att typ, han har inte heller liksom, aktivismen inte så heller hans identitet på samma sätt som för någon revolutionär i,
nej,
French 75.
Nej.
Alltså det finns inte en hel estetik kring, nej, hans aktivism, utan hans aktivism är bara hur han lever.
Ja.
Men jag tyckte att det var så fint, för att i början av filmen så börjar Leo och hans dotter bråka. Alltså de, mm, bor typ mer eller mindre i en husvagn ute i skogen. Mm. Och då är hon så, hur kom du hem igår?
Ja.
Och då, för att hon inser att han har kört full,
ja,
hem. Och då säger han så här, I can drink and drive. What, ja, do you think? Typ, jag vet hur man gör det.
Ja.
Och så blir de ovänner och hon är typ så här, du jävla idiot.
Ja.
Ja, men hon är ändå ganska hård i orden. Mm. Och han är så, I love that you express yourself fully. You should always express yourself, ja, fully. I commend, alltså han är
så, 68, ja, men, förälder.
Ja, eller typ,
jo, men det är
drömmen
ju det.
Drömmen om att ha en sån, alltså jag bara tänker ha en sån förälder, ja, som är så uttryckt,
ja, ja,
berätta. Mm. Och sen så när hon sitter med Sean Penn, för att han tillfångatar henne.
Han är också
henne,
helt lost, han har ingen aning om hur,
ja,
han ska
han
vara med
henne. Han är helt sjuk i huvudet. Han tillfångatar henne och tar ett faderskapstest, mm, och så visar det sig att han är hennes biologiska, mm, pappa. Och så börjar de bråka och så säger han typ så, om du hade fucking kunnat uppföra dig så kanske vi hade haft en relation. Ja. Och det är liksom så tvärtom repliken till Leos.
Ja, men det är det verkligen.
Fullt, ja. Typ. Så jag tyckte det var väldigt fint, typ där filmen excellerade för mig, så var det porträttet i de här två olika fadersgestalterna. Liksom.
Men det var också kul, för hon var så jävla rolig tonåring också i den scenen med den här vidriga Sean Penn som är så jävla läskig. Liksom. Ja. Hon bara, varför har du så tight t-shirt på dig?
Ja, exakt! Alltså, det var så jävla bra, men det kände
varför
också...
har du sådana skoinlägg? Är du liksom, ja, tycker du att du är lite för kort, eller?
Ja, men, och tror du inte jag ser att du försöker vara längre? Och man också så kände, ja, men för att du har växt upp, för att du kommer... Också för att jag tänker vem hennes mamma var. Ja. Du kommer ur den här liksom, revolutionära traditionen. Gubbe. Och sen så har du också den här pappan som ändå bara är, var din mammas simp. Typ.
Men vet du, jag tänkte på hela tiden med Leo, vem han såg ut som.
Nej.
Loranga.
Nej, men
Loranga Masarino D'Artagnan.
Aha, men det här är någon barngrej.
Nej, men Loranga är ju Loranga Masarino D'Artagnan. Googla på Loranga.
Det var faktiskt så sjukt likt.
Ja. Loranga Masarino, min generation har ju läst och lyssnat på de böckerna.
Okej, jag trodde det var något samtida.
Nej, det är ju Barbro Lindgrens episka barnböcker som handlar om en pappa, en som en så hippie pappa och hans son Masarin.
Men gud, nu när jag ser bilder här, det måste ju vara inspirerat.
Jag tycker också alltså, det. Måste vara det. För att Loranga, de bor ju i ett hus. Ja. Det finns inga regler, det finns ingen mamma. De sover under sängen, de bara äter bullar, det kommer tigrar, liksom, det kommer en giraff, deras bästa vän är tjuven Gustav. Just. Det är så anti-auktoritär liksom, 70-tals syn på barn och hur barn ska leva. Det är otroliga, och alla som inte har läst Loranga. Och Loranga går hela tiden klädd i en morgonrock.
Precis som Leo har ju en
Precis som Leo, och han har en tevärmare på huvudet. Mm. Och Leo har hela tiden en mössa på sig.
Ja.
Så att han ser exakt ut som Loranga.
Det ser ut som det är direkt inspirerat.
Ja. Så, jag kan inte fatta att du... Va?
Ja, men jag känner igen namnet.
Ja, känner du igen bilden nu?
Ja, jag känner igen bilden när jag ser.
Ja. Så det tänkte jag mycket på. Men vad tycker vi, kan vi prata lite om Sean Penn?
För att alltså han är så jävla... Men jag
det är en diskussion ju om Sean Penn, om huruvida han spelar över. Man bara, det är Sean Penn!
Nej, alltså jag kände så här, jag och Mauricio, när vi kom ut från salongen, så Mauricio sa, alltså det känns ju inte som att han spelar överhuvudtaget. Jag bara, nej gud, jag håller med. Alltså jag tror verkligen att han... För jag såg precis den där dokumentären på Netflix om Charlie Sheen.
Ja.
Och då är Sean Penn med i den och pratar om Charlie Sheen, för de är väl så här vänner i A eller whatever.
Ja.
Och då, alltså Sean Penn är exakt som han är i den här filmen.
Okej.
Okay. Alltså jag tror bara att han har pundat och supit så mycket att han är typ helt så...
Han är så stissig.
Och helt så halt och lytt och jätteäcklig. Alltså han är så äcklig i den här filmen. Äcklig.
Nej men jag tycker det är nog troligt. Men för att det är många som tycker typ så här, han spelar över lika mycket som Al Pacino gör i Scarface. Man bara...
Ursäkta, jag älskar Al Pacino. Okej, jag älskar inte Al Pacino i
Scarface. Nej, men det är det här jag inte alls förstår.
Nej, herregud.
Nej, men herregud.
Och jag tycker också det är roligt för att det är så här, han är ju sån högt uppsatt militär liksom.
Mm.
Men han är också en sån jävla nolla i den här Christmas-klubben.
Nej, men de bara leker
för
med honom.
De är ju så biljonärer typ. Och första gången han ska på möte med dem så är han tvungen att gå in bakvägen. Och de är så, för du var ju lite för underklädd för det här eventet
jag vi har. Jag älskar den scenen, för det är sånt klassiskt amerikanskt så här fult hotell med heltäckningsmattor, och så är det någon jävla bal, hans dotter ska gifta sig, alla har så, de är så waspy, fula med sina fula klänningar och sina jävla håruppsättningar, och så får han komma in bakvägen och de tycker att de är så classy.
Och han är bara så bra såklart, typ, och så har han så fula chinos på sig.
Och det enda han vill är att komma
in. Skit. Han äter deras skit.
Ja, det gör han.
Men vad tycker du om i filmen att internet inte finns?
Jag tycker det är så skönt.
Tycker du?
Oh, jätteskönt. Okay. Jag älskar hela den här radiogrejen. Vi ska säga också om att den här filmen är baserad på en bok av Thomas Pynchon.
Mm. Jag började läsa den i helgen.
Ja, Vineland, som kom 1990. Och i boken ursprungligen så handlar det ju om så här, Reagan-åren.
Ja.
Den utbildar sig under Reagan-åren och den blickar tillbaka till 60-talet.
60-talet, precis.
Så att det är liksom, så att den är väldigt löst baserad på Vineland. Och just den här veckan när den här podden kommer ut, så kommer ju Thomas Pynchon ut med sin efterlängtade nästa roman. Nej, som folk har väntat på i åratal. Ja, bara häromdagen när den här podden kommer ut. Så kom den. Ja. Men, och tänk om han får skulle ha, tänk om han har fått Nobelpriset när den här podden kommer ut.
Okej, fan vad sjukt.
Men det tror jag inte.
Nej, jag vet vad, jag har ingen aning. Men det var inte det. Så du tycker att alltså det är nice att internet överhuvudtaget finns? För det tror jag också var en grej som kändes lite så här. Det var därför kanske jag hade svårt att bottna helt i det politiska.
Ja.
För de har ju löst det på så sätt att hon inte kan ha mobil och han kan inte ha mobil för att de ska bli spårade. Mm. Men, det, men internet eller något sånt finns ju inte överhuvudtaget.
Nej, det är inte en faktor.
Alls, vilket gör typ, ja men därför är det, för jag blev förvånad tror jag när jag läste mycket av recensionerna av den och folk var så här, it's very timely political movie typ.
Mm.
För mig var det mer en film om föräldraskap än politisk, just av den anledningen, för det blev lite för
insulärt.
Det är ju väldigt tandlös då nästan. Ja. Alltså det är inte så. Nej, men kritiken är ju inte mot någon speciell, förstår du?
Mm, vadå inte mot någon speciell?
Ja, men det är så Christmas Club och det finns inte internet och typ. Alltså det är ändå så väldigt som du sa innan, lite så här seriebok liksom. Ja.
Jag tycker att den är ganska realistisk. Alltså det hela den här Christmas Club, okej, det är ett larvigt namn, men inte för att vara så här konspirationstänkare, men
de mördar ju folk och sånt.
Så där ser ju de politiska maktstrukturerna ut i USA, att det är en handfull vita rasistiska
män. Nej, jag menar inte att det inte finns styr. En handfull rasistiska vita män. Nej. Men att det bara fanns någonting. Jag tror bara att det var något lite, det var lite så för kitschigt för att det skulle kännas så, wow, en politisk kritik. Som jag läste mycket om den, att den skulle vara så politisk.
Det finns ju ändå ett så, ett, de är ju väldigt bra, och det känns tycker jag samtidigt på övervakning. Mm. Alltså de är väldigt lätt att så här, hitta, tracka folk. Liksom.
Ja, det är ju inte ett problem att hitta någon.
Nej, och de vet exakt var alla befinner sig. Liksom, och de här migranterna, var de är. Och, så de känner, så på det sättet är det ju inte så gammeldags. Men jämfört med den filmen som vi såg för några veckor sedan, den här Eddington, som ju utspelar sig i en värld där allting har konstruerats.
Det är ju den här
världen. Ja.
Ja.
Ja, men,
jag tycker att det var 1 biljon. Det var ju typ som att se covid.
Ja, det var det.
Ja.
Men den kanske tog den logiken, gjorde den liksom i Eddington var det som att det inte fanns en annan verklighet överhuvudtaget än den på skärmen. Och jag tänker i den här i verkligheten finns det ju också personer som Benicio del Toro liksom organiserar sig för att rädda migranter. Det är ju också en verklighet och den fanns ju inte överhuvudtaget i Eddington. Till exempel.
Nej, men jag tror typ för mig var Eddington verkligen en film om covid. Och det var ju därför hela den grejen kunde uppstå. För att under den tiden i USA, i en håla, så fanns bara skärmen.
Ja.
För den filmen handlar om, det är ju typ den första covid-filmen jag har sett som jag ens orkade se. För jag har inte ens, för när det är så en serie, jag bara, det är covid-avsnitt, nej, stäng av. Alltså jag orkar inte ens se det. Men det är ju en politisk satir med Joaquin Phoenix som spelar poliskonstapel i en liten håla i Texas och han blir en sån maskmotståndare, alltså vad heter det, mask? Munskyddsmotståndare och bygger en politisk karriär på den. Och jag tycker att den hade en massa fault and flaws, men det fanns någonting i den som jag tyckte var så, man märkte verkligen att han som har gjort filmen är jävligt online och ibland kan jag bara sakna det när jag ser film eller tv, för att det är en sån stor del av allas vår vardag, politiska verklighet, men det skildras ofta så dåligt, för jag tror bara att folk som gör konst typ hatar internet.
Ja, men precis. Nej, men jag håller med om det. Samtidigt, men det var ju en satir.
Ja, och det här var ju inte
och kritiken mot den som jag tycker är lite passet larvig, för att det var kul för att det var en satir, det var ju att så här, också typ de så woke.
Alltså liksom, jag tyckte det var så
jag tyckte det var jättekul liksom, att de var bara så posörer och
och typ så här
och att liksom optimerade sina flöden och sådär. Men i den här filmen, den här är ju mycket mer idealistisk.
Ja, men vad vet vad, jag tycker också det är så kul att Paul Thomas Anderson som är så Gen X-kingen, alltså ironiska generationens konung som har gjort
under vår ironi finns en uppriktighet.
Men jag känner så här med den här filmen, ironin är död.
Mm.
Alltså nu, den finns inte längre.
Okay,
varför håller du inte med? Att det är liksom...
Ja, nej, det finns noll ironi i den här.
Och att det är också så här, jag menar att det handlar om att vara så en del av samhället, att försöka, att lära sig att säga hem, typ.
Och ja, men precis. Allt det är så här, pappa.
Ja, och var en del av sitt samhälle. Och inte gå på karatematta med skor.
Ska jag säga vad den handlar om?
Ja.
Föreningslivet.
Det gör den!
Är liksom till mig, en upprättelse.
Verkligen.
Men jag vill också säga en annan grej, att den är, jag läste någonstans i en recension att den är dark Mamma Mia.
Ja, den är så jävla dark Mamma Mia.
Ja, den är verkligen så här, vem är min pappa? Jag ska välja min pappa, ska jag välja den?
Men när det visar sig att han är hennes biologiska pappa.
Men det vet man ju.
Jo, jag vet. Men jag var orolig sen, för att de har ingen scen där hon berättar det här för Leo.
Jag gillade det jättemycket. Okej,
för jag blir så orolig att hon behåller den tyngden själv.
Vet du vad, jag tror Leonardo, jag tror han bryr sig noll.
Nej, men jag vill att... Jag vill att han ska säga till henne. Okay. Förstår du? Jag vill inte att hon ska behöva gå. För att det som händer när han får reda på det, det är att han kallar henne för M-ordet. Mm. Alltså den slurren för att vara mixed racial. Så det hatet mot henne är ju också... Det är inte som att han bara, oh my god, är du mitt barn? Nej. Utan han får ju verkligen sånt... Vad heter det?
Ett självhat och ett hat mot henne.
Ja, sånt rashat mot henne. Alltså som är ju... Och det gillade jag, och det gillade jag faktiskt med filmen, att det inte var så att han var så här, oh my god, you're my child, now I like mixing races.
Nej,
utan att han skriker den här slurren till henne, och att han faktiskt ska, det som händer är att han ska avrätta henne.
Men det var det, för jag tänker på, apropå det här med liksom Ta-Nehisi Coates-samtalet som jag kommer tillbaka till, för det han säger också till Ezra Klein, och varför, det var för att jag liksom, det här hände i mitt huvud precis samtidigt, för han säger också så här: men du måste förstå, det finns ett riktigt hat.
Ja.
Hatet är riktigt.
Ja.
Det är ondska. Ja. Och det är reellt. Och Ezra Klein är så, ja, men vi måste hitta en politisk strategi och bla bla bla. Och liksom, fine, det kan man ju få fundera på. Liksom. Och det funderar väl, jag tror inte Ta-Nehisi Coates...
Alla funderar på det.
Men han kan liksom inte acceptera det här perspektivet. Att det finns vissa saker som är så, här, så ondskefulla... Att det går inte att kompromissa med dem.
Och att börjar man kompromissa med dem så har man förlorat något som inte, går att få tillbaka. Ja.
Och det tycker jag den här filmen, precis som du säger, det tar den på allvar.
Men alltså den,
och blottlägg, eller?
Jag känner typ att jag vill ha som plansch första halvan av filmen av Tiana Taylor. Alltså jag tycker att Tiana Taylor är så jävla bra i den här filmen.
Ja.
Och jag tycker verkligen, hon är ju musiker egentligen.
Ja.
Det är helt sjukt att en musiker är så bra skådis.
Ja.
Att hennes energi, hennes väsen finns ju kvar genom hela filmen tycker jag. Av den här jätteknepiga madammen som är så på så många olika sätt liksom.
Mm.
För jag tror också typ så här, ja men nu också när jag har varit så mycket i kvinnovården och bara, när hon var så här, you don't fucking own my pussy typ. Alltså jag verkligen kände, det var någonting i henne som verkligen talade till mig. Men den här bilden när hon står högravid och skjuter kulsprutspenna. Nej, kulspruta.
Det är ju filmhistoria.
Alltså det är ju
filmhistoria. Det är filmhistoria. Två saker som är filmhistoria. Dels är det den.
Ja.
Och det andra är den här biljakten.
Den är så jävla bra.
Den alltså. är så jävla bra. Den är så, den bara pågår. Jag blev nästan lite sjö.
Du var så in the movie.
Jag var verkligen in the movie.
Men just här tyckte jag också, jag tyckte att det var 25 minuter för lång.
Nej!
Jo.
Nej! Absolut inte!
Gud, enkel! Det är det väl inte alls!
Position, varför det?
Det är ingen position, Karin, det är min åsikt!
Ja, det är min åsikt, men den håller hela
vägen.
Jag var
lite hoppig fram emot slutet.
Jag tyckte den var jättebra.
Och sen så fattar jag inte heller typ, varför de bara tar henne till det klostret och lämnar henne där. Alltså bara ni eftersökte av typ så... CIA. Ja, skitsamma. Det var bara ett plot hole. Men i alla fall, hur många plus... 5+! Fan vad spännande!
Får den inte det av dig?
Nej, en 4+ för mig.
Får den det?
Ja. Så här, jag tänkte faktiskt på det innan. Jag hade velat ge den 7/10.
Aha.
Förstår du? Fattar. Men 3/5 är för lågt.
Det är för lågt.
Men 4/5 är inte riktigt...
Jasså!
Ja, men jag tyckte den var jättebra. Men jag tror också... Jag hade också det var någon som hade sagt till mig innan, men den är så Tarantino. Och jag dör för Tarantino, men den var inte Tarantino.
Nej,
för att den
är
har mycket mer hjärta. Så jag tror typ att jag gick in i den lite...
Mm-hmm.
Jag gillar väldigt mycket blod och typ att det är någon tjej som hugger den i magen och bara...
Ja, nej, den
kult,
inte...
till typ.
Liksom. Ja, okej. Okay. Det var ju, du fick ju det i de första 20 där.
Jo, men det var där jag kände att den inte riktigt, för den alltså alltid när Tarantino gör våld så bottnar det verkligen i våldet.
Mm.
Men här, Paul Thomas Anderson, det bottnar ju inte i våldet. Nej. Han är ju inte sån våldskåt.
Nej, det är han inte. Jag tycker det är jätteskönt.
Jo, men förstår du vad jag menar? Ja, det jag kanske hade gjort kanske att det bottnade mer i det politiska våldet. Tycker du, men du höll ju med mig om att det var väldigt, okej.
Okay. Vad? Nej, men
att det var väldigt serietidningaktigt och att det inte riktigt bottnade i det revolutionära, exakt.
Ja, men jag tycker att det var det den här första kvarten.
Halvtimmen.
Halvtimmen som du vill ta bort.
Jag vill inte ta bort den första alltid. I alla fall, jag är jätteglad att du har gett den här filmen en femma. Ja. För det här är andra filmen som får en femma av dig i år.
Vilken var den första?
Sinners!
Ja! Okej. Jag tycker det här...
Det är bra!
Ja, men det är bra. Jag tycker den här är... Men vet du varför också?
Nej.
Jag älskar de här långa linjerna. Jag älskar det episka, jag älskar det historiska, jag älskar kontexten. Jag älskar liksom det politiska kombinerat med det konstnärliga. Det måste ha den dimensionen för mig för att det ska bli en femma.
Mm.
Och båda de har ju det.
Mm.
Man kan bara fortsätta och fortsätta. Liksom, det finns en hel en värld runt omkring som, mm. och de vill någonting på det viset.
Mm.
Så det har de gemensamt.
Mm.
Faktiskt.
Vem i filmen hade du gift dig med om du var tvungen?
Men, Benicio.
Same. Igår.
Igår.
Honestly.
Ja, jag skulle bara jobba i hans lilla dojo och liksom
och bara
ja,
master.
Ja, hjälpa till och
hjälpa till.
Som var det inte underbart att få vara en del av den
sammanhanget. Jag vill också gifta mig med honom, så let's fight.
Jag behöver inte ens gifta mig med honom.
Bara sex.
Nej, jag vill bara vara en del av hans familj.
Okay. Men Karin, det är ju verkligen en rekommendation.
Ja, det är en stark.
Alltså, den är så sevärd.
Stark rekommendation.
Och nästa vecka ska vi ju också prata om en annan slags dojo.
Ja.
Nämligen
yogastudion.
Yogastudion.
Vad heter det? Yoga. Yogashalan.
Okej, okay, gud, jag har ingen aning.
Nej.
Men så vi ses nästa vecka.
Ja, men det blir
och,
kul.
Följ oss på Instagram, följ oss på YouTube, ge oss 5 stjärnor, tummen upp. Tummen upp. Följ tummen upp på YouTube. Så ses vi nästa vecka.
Mm.
Puss!
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.